Välkommen till Bibel och bön den här onsdagen. Vi ska fortsätta vår läsning från Apostlagärningarna. Vi kommer till kapitel 7. Det ska vi göra alldeles strax, så jag ska dela någonting från det. Och så ska vi be tillsammans. Men först så lägger vi den här stunden i Guds händer. Tack helige Ande för att du öppnar ordet för oss. Att du vill måla Jesus för oss, att vi ska få lära känna honom bättre och bli mer förälskade i honom. Tack helige Ande för att du vill öppna ordet för oss, att vi får förstå lite mer, att vi får lära känna dig lite bättre, att vi får upptäcka vad du har lagt ner i din församling ännu mer, Herre. Tack för den här dagen, tack för ännu en möjlighet, Herre, att få läsa ditt ord och få tillbe dig. Välsigna mina vänner som är med, och tack att du hör våra böner var vi än finns och var vi än står i. Tack för att du längtar efter att möta våra behov och möta oss precis där vi står. Tack, Herre. Amen. Ja, du får gärna plocka fram din bibel och komma till kapitel 7 i Apostlagärningarna. Och jag, som ni har säkert har lärt er nu, läser just nu ifrån Nu-bibelns översättning. Den bibel vi har med våra konfirmander. Vi har ju konfirmandhögtid på söndag nu. Och vi läser, de har fått Nu-bibelns översättning. Det är ju internationella bibelsällskapet. Men du tar din bibel och så läser vi och upptäcker i Guds ord tillsammans. Ja, vi slutade ju i förra kapitlet. Birgitta läste ju ifrån när de här 7 medhjälparna utses som skulle hjälpa till med utspisningen till änkorna. Det fungerade inte riktigt, så apostlarna utsåg 7 stycken människor som var fyllda av helig ande och som fick ta den här uppgiften. Och en av dem, det var ju Stefanos. Och han fick också, han förkunnade Guds ord och han blev, de tog honom till fånga för att de var irriterade på honom. Och han ställdes inför stora rådet och skulle försvara sig. Och han anklagades för att ha gått emot Mose lag, att han talade emot liksom folket och landet och lagen och allt det här som är viktigt för det judiska folket. Allt det här som Gud hade gett. Och det var han anklagad för, att liksom inte vara renlärare, inte liksom förkunna Guds ord på ett rätt sätt. Och så får han liksom ordet då. Och det slutar förra kapitlet så här: alla i rådsalen såg mycket noga på Stefanos, och de tyckte att hans ansikte var som en ängels. Så han fick sitt tillfälle, den helige ande var över honom och han fick börja tala. Och det är där vi börjar nu, från den första versen i det 7 kapitlet. Översteprästen frågade nu Stefanos: är de här anklagelserna sanna? Stefanos svarade: bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud visade sig för vår förfader Abraham då han bodde i Mesopotamien och ännu inte hade flyttat till Haran. Gud sa till honom: lämna ditt land och dina släktingar och gå till det land som jag ska visa dig. Därför flyttade Abraham från Kaldenas land och bosatte sig i Haran. Efter hans fars död ledde Gud honom vidare till det land där ni nu bor. Gud gav honom inte mark, inte så mycket som en fotspredd, men han lovade att hela landet skulle tillhöra Abraham och hans ättlingar, trots att Abraham ännu inte hade några barn. Gud sa också till honom att hans efterkommande skulle bo i ett främmande land och bli slavar och förtryckta under 400 år. Men jag ska döma det folk som gör dem till slavar, sa Gud. Och efter det ska de gå därifrån och tjäna mig på den här platsen. Gud gav sedan Abraham omskärelsens förbund. Så när Abrahams son Isak föddes omskar han honom på 8:e dagen. Isak blev sedan far till Jakob och Jakob till de 12 stamfäderna. Dessa stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom som slav till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla svårigheter och lät honom bli vis och framgångsrik hos farao, kungen i Egypten. Denne utsåg honom till att styra hela Egypten och ta hand om den kungliga förvaltningen. Men sedan blev det svält och mycket lidande i hela Egypten och i Kanaan, och våra förfäder saknade mat. Då fick Jakob höra att det fortfarande fanns säd i Egypten, och därför skickade han våra förfäder dit, först en gång och sedan en gång till. Under deras andra resa avslöjade Josef för dem vem han var, och farao fick kännedom om hans släkt. Sedan skickade Josef efter sin far Jakob och hela hans familj. Tillsammans var det 75 personer. Så kom Jakob till Egypten, och där dog både han och våra förfäder. Deras kroppar fördes till Shechem och begravdes i den grav som Abraham hade köpt med silver av Hamors söner. Nu närmade sig den tid då Gud skulle infria sitt löfte till Abraham och folket. Och folket hade växt kraftigt och blivit stort i Egypten. Men då fick Egypten en ny kung. En som inte kände till Josef. Han bemötte vårt folk med list. Förtryckte våra förfäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda så att de skulle dö. Under den här tiden föddes Mose. Ett ovanligt vackert barn. Man skötte om honom hemma i 3 månader. Men sen satte man ut honom. Då tog faraos dotter honom och uppfostrade honom som sin egen son. Mose fick gedigen utbildning i Egyptens visdom, och han var handlingskraftig och talade med stor myndighet. När Mose var 40 år steg en önskan upp i hans hjärta att söka upp sitt eget folk, israeliterna. Han fick då se en egyptier misshandla en israelit, och han skyndade genast till mannens hjälp och hämnades genom att döda Egypten. Mose trodde att hans folk skulle förstå att Gud genom honom skulle rädda dem. Men det gjorde de inte. Nästa dag fick han syn på 2 israeliter som råkade i slagsmål. Han försökte då medla mellan dem och sa: "Ni är ju bröder, varför försöker ni skada varandra?" Men mannen som hade startat slagsmålet knuffade undan Mose och frågade: "Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade egyptiern igår?" När Mose hörde det flydde han och levde sedan som främling i Midjans land, där han blev far till 2 söner. När han 40 år senare var i öknen nära berget Sinai visade sig en ängel för honom i en brinnande törnbuske. Mose blev mycket förvånad över det han såg, och när han gick dit för att undersöka vad det var, hördes Herrens röst: "Jag är din förfaders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud." Då darrade Mose av rädsla och vågade inte se upp. Men Herren sa till honom: "Ta av dig skorna, för du står på helig mark. Jag har sett mitt folks förtryck i Egypten och hört deras rop. Nu har jag kommit ner för att befria dem. Kom, jag sänder dig till Egypten." Gud sände alltså tillbaka samma Mose som folket förut hade avvisat med orden: "Vem har satt dig till ledare och domare över oss?" Genom ängeln som visade sig i törnbusken sände Gud honom att vara ledare och befriare. Mose fick sedan med hjälp av under och tecken leda folket ut ur Egypten, genom Röda havet och fram genom öknen under 40 år. Det var Mose som sa till israeliterna: "En profet lik mig ska Gud låta stå upp ur era bröders led." Det var också Mose som fick tala med en ängel på berget Sinai och förmedla ängels budskap till våra förfäder då de var samlade i öknen. Han fick ta emot levande ord och överlämna dem till oss. Men våra förfäder ville inte lyssna, utan satte sig upp mot Mose, och i sina hjärtan vände de tillbaka till Egypten. Då sa de till Aaron: "Gör gudar åt oss som kan leda oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egypten, det vet vi inte." Sedan gjorde de en avgud i form av en kalv och offrade till den, glada över något som de själva hade tillverkat. Men Gud vände sig bort och lät dem tjäna himlakropparna, som det står i profeternas bok. Frambar ni slaktoffer eller matoffer åt mig under de 40 åren i öknen, ni Israels folk? Ni bar väl omkring Molochs tält och er gud Romfas stjärna, bilder som ni själva gjort för att tillbe. Därför ska jag föra er bort till ett land bortom Babylon. På sin vandring genom öknen hade våra förfäder med sig förbundstecknets tält. Tältet var gjort exakt efter den förebild som Gud hade instruerat och visat Mose. Och det gick sedan i arv till våra förfäder. När de under Josua erövrade landet från de folk som Gud drev undan för dem, tog man med sig tältet dit. Det var sedan där ända till Davids tid. David fann nåd inför Gud och bad att få bygga en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som fick bygga ett hus för honom. Ändå bor inte den högste i byggnader som människor har gjort. Profeten säger ju: himlen är min tron och jorden min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en viloplats, säger Herren? Har inte min hand gjort allt detta? Ni envisa, ni som är oomskurna till både hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga ande, precis som era förfäder gjorde. Fanns det någonsin en profet som inte blev förföljd av era förfäder? De dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma. Han som ni nu har förrått och mördat. Ni fick lagen förmedlad av änglar men har inte hållit den. När de hörde detta blev de så rasande på Stefanos att de skar tänder. Men Stefanos, som var fylld av den helige ande, såg upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Stefanos sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen. Sedan kastade de sig över Stefan och så släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnarna la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Medan stenarna haglade över Stefanos bad han: Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han ner på knä och ropade: Herre, anklaga dem inte för den här synden. Med de orden dog han. Ja, det är ju en dramatisk berättelse om den första martyren, brukar vi beskriva Stefanos som. Han som fick ge sitt liv för sin tro, och som den första av många, ska vi säga. Det blev ju en förföljelse mot den unga församlingen, och förföljelsen fortsatte på olika sätt framåt. Men Stefanos fick stå och förkunna inför stora rådet, fick liksom tala in i situationen. De anklagelser som han var anklagad mot, att ha talat liksom mot Guds ord, mot löftena, mot lagen, mot landet, allt detta, mot Mose. Allt detta liksom går han ju igenom i den här berättelsen och visar vad han förkunnar, vad han stod för, att han inte liksom förkunnade villolärare, att han inte liksom talade emot Mose, mot templet eller mot lagen, utan att han stod med Gud på den sidan. Men så visar han samtidigt hur folkets ledare, hur folket genom historien hela tiden har varit emot det Gud har velat. Hur de har liksom varit motsträviga, hårdnackade på olika sätt. Hur Josef blev såld till Egypten. Hur folket gjorde sig en guldkalv. Hur man inte ville följa Mose in i landet. Allt detta som han tar upp. Och han drar det liksom att det är ni som inte, som har gjort detta. Ni som inte står upp för lagen. Ni som inte står bakom Mose. Ni som har liksom fått höra lagen, fått ta emot den från änglar. Ni lever inte efter den. Allt det här liksom trycker Stefanos på och liksom visar för dem. Och så när han har gått igenom detta. Han visar på hur Gud har verkat i sitt folk och hur de hela tiden inte har velat göra det som Gud har velat, utan har velat som har stått emot det Gud har velat göra. Så tar han det som precis har hänt. Det som har varit nu med att Jesus som var Guds son, hur han blev han som var den efterlängtade Messias, hur de fick honom dödad. Det var liksom det sista exemplet på hur de var motsträviga mot Guds vilja. Hur de inte kunde ta emot det Gud ville göra. Utan de istället hade liksom varit medverkat till att försöka hindra Guds vilja. De dödade de som han talade om profeterna. Hur de hade dödat de som hade förutsagt att Jesus skulle komma. Och nu så hade de själva gjort samma sak. Folket tidigare hade gjort det och nu hade de varit medverkat till att få Jesus, den rättfärdige, dödad. Och det är liksom som några verser där som är inte citat, som inte är liksom någon tidigare, utan det är när Stefanos verkligen får uttala ord från Gud, uppfattar jag det som. Hur de, ni envisa, ni som är oomskurna både till hjärta och öron. Som han talar liksom till folkets ledare som skulle stå upp för lagen, som skulle stå upp för Mose, för templet och folket och landet. Som egentligen inte gjorde det, utan de bröt mot allt det som de själva försökte visa att de försvarade så mycket, utan det var bara en tom bekännelse, det var bara ord, det var inte liksom hjärtats, de var inte omskurna till hjärtat, deras öron liksom var de lyssnade liksom inte till Guds ord, de hörde, kunde inte höra vad Gud sa, utan de följde sina egna tankar och sin egen vilja. Och de blir ju rasande på Stefanos när han säger detta, hur han anklagar dem, så blir de rasande och de skar tänder. Och Stefanos, han verkar ju inte vara reagera liksom i skräck för detta, utan han Gud uppenbarar sig för honom där och han får se Gud, han får se Jesus stå på Guds högra sida. Det står ju att Jesus gick upp till himlen och den sitter på Guds högra sida. Men här så står det att han står på Guds högra sida. Och det är ju att han verkligen står upp för Stefanos. Att han är med Stefanos. Han visar sitt engagemang. Han sitter liksom inte tillbaka eller utan att han är med. Och han är med och betjänar just nu. Och är med och agerar just nu. Jesus är engagerad. Det går inte att sitta ner, utan han är med när Stefanos står i den här kampen och Jesus står upp för Stefanos och han säger detta och de blir ju vansinniga och de vill ju tysta honom, för att det här var ju att tala de orden uppfattade de som var att bryta, alltså att häda, att liksom och de vill inte höra det, så de höll för öronen och rusade mot honom och då drog honom ut i staden och stenade honom. Men Stefanos, han reagerar inte som med skräck eller med någon annan reaktion, utan han har mött Jesus, märker vi. Han agerar som Jesus gjorde. Det står att medan stenarna haglade över honom så sa han: Herre Jesus, ta emot min ande. Och så säger han, precis som Jesus gjorde på korset, anklaga dem inte för den här synden. Just det här att förlåt dem. Det här förlåtande, att Stefanos hade fått möta förlåtelsen så starkt så att han ville förlåta dem som nu höll på att ta livet av honom. Han fick förkunna, han fick tala in i den här situationen, han fick visa på var de stod, vad folkets ledare stod upp för och att de inte ledde folket till Gud utan att de ledde folket bort från Gud. Och att de hade förkastat den räddare som Gud hade sänt till dem. Det här är skarpa ord som man har till folkets ledare, men det behövde sägas, det behövde talas ut. Och det är därför som, tänker jag, att Lukas har med en sån, det här talet liksom i sin berättelse. För att visa på var det var kampen stod. Och sen så ser vi hur förföljelsen börjar, hur förföljelsen mot församlingen pågår. Och Saul, det står en precis på slutet där att de la ner sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saul. Och det var ju Paulus. Och han var ju den som förföljde ledde en stor förföljelse mot församlingen där. Och han blev ju omvänd sen, som vi vet. Och som har ju, men han, det här bara har han med sig länge i hela sitt liv. Han berättar ju om det, att han som, hur han hade förföljt församlingen. Och det här var ju någonting som han kämpade med, förstår vi. Att han hade gjort, att han kallade sig minst av apostlare som han hade gjort det. Men Stefanos, han fick stå upp för evangeliet. Han fick ord att förkunna. Han fick tala evangeliet genom Bibeln, berätta hur Gud hade förberett att Jesus skulle komma, hur han hade förberett genom liksom frälsningshistorien, genom Gamla testamentet. Så kan vi följa hur Gud förberedde sin frälsning och hur hela tiden människor inte ville ta emot det, utan hur det blev motstånd på olika sätt, hur man inte ville ta emot det som Gud gjorde. Och på samma sätt att man inte heller nu hade tagit emot Jesus när han kom, när Gud kom själv, så hade man förkastat honom. Och det finns ju den här liknelsen om den här vingården som planteras och som ägaren reser bort och sätter dit förvaltare. Och hur när det är dags för skörd så skickar han dit folk som ska få hämta hans del av skörden. Och de skadar dem och de dödar dem för att liksom inte de vill ge någonting tillbaka till vingårdens ägare. Och det är ju precis det som Jesus också talar om, det här hur som Stefanos går igenom i sin berättelse. Hur de hela tiden hade förföljt profeterna. Hur de hela tiden hade förföljt de som hade kommit till folket. För att Gud skulle få en relation med sitt folk igen. Då hade de dödat profeterna. Dödat de som ville vara sända från Gud. Och så säger han ju i sin liknelse sen att. Men jag skulle han sända sin son, för honom kommer de i alla fall ha respekt för. Men honom dödade dem, för de tänkte då kommer arvet bli vårt. Och då står det att vad ska Jesus fråga, vad ska då vingårdsägaren göra? Och då finns det en hård dom mot de som har varit ledare eller varit förvaltare av den här vingården. Och den domen vilade ju över folkets ledare. Och det här får Stefanos profetera. Tala rätt in i deras situation och ge sitt liv för. Och vi kan se det lidande som församlingen råkar ut för här. Men vi kan också se hur mitt i detta så växer församlingen. Så går evangeliet ut. Så når evangeliet ut i Jerusalem och Judén och Samarien och vidare. Vi kan se hur församlingen under förföljelsen får spridas och får förkunna. Och få växa. Och det tänker jag kan vara uppmuntrande för oss i en tuff situation. Som är tuff, inte tuff på det sättet. Men som är tuff genom den prövning som vi är inne i. Att mitt i den situation som vi står i så är Gud med. Och kan använda oss och vi kan få vara med och dela evangeliet med människor. Hoppet. Det hoppet som Stefanat gav sitt liv för. Det hoppet delar ju vi. Och den Gud är den samma idag. Han längtar efter att evangeliet ska gå vidare. Att människor ska ta emot det. Inte förkasta det, utan ta emot det. Guds goda gåva. Och vi ska fortsätta läsa nästa vecka. Birgitta kommer ta oss vidare. Men vi ska tacka Gud nu och vi ska be tillsammans. Be för några bönämnen. Vi fortsätter att be för Berit Lopez. För den cancer som hon hade fått. Vi ska också fortsätta be för Julia Fridell. Som också hon hade fått tillbaka sin cancer i knät, i benet. Och riskerar ju för att behöva få amputera sitt ben. Och vi ska fortsätta be för henne och familjen. Och vi ska också be för Elias Nilsson Lill som idag är onsdag förmiddag är i Göteborg för att opereras för att förebygga skolios. Vi ska be för honom och vi ska be för familjen. Och vi ska också be för ditt bönämne, det du bär med dig. Så vi tackar Gud och ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du förberedde någonting gott, Herre. Att du genom historien, Herre, förberedde för frälsning, Herre. Vi kan se när vi läser i Bibeln, Herre, hur du lät profeterna gå fram och förkunna att det skulle komma en Messias. Vi kan se, Herre, hur du kallade Abraham ut ur Mesopotamien, Herre, ut ur och vidare, Herre, och gav honom löften, Herre. Löften att genom hans släkt så skulle hela världen bli välsignad. Löftet om Messias. Vi kan se, Herre, hur du väljer ut Abraham, hur du väljer ut ett folk, Herre Jakobs söner, Herre. Och hur du använder Josef, Herre, hur du använder massa människor genom Bibeln för att skapa det här perfekta tillfället, Herre, när du skulle rädda världen, när du skulle betala för våran synd, Herre, när du skulle dö på korset själv, Herre, när du kom till oss. Tack Jesus Kristus, Herre, för evangeliet. Vi tackar dig för alla de som har gått före, som har förkunnat evangeliet för oss, som har gjort, alltså, fört det vidare genom generationerna. Många i våran värld, Herre, som har fått ge sitt liv för evangeliet, där det finns förföljelse, även idag, Herre. Herre, vi ber speciellt för martyrerna, Herre. Den förföljda kyrkan, Herre. Vi ber dig för våra syskon runt i våran värld, Herre, som verkligen riskerar sitt liv för att vara kristna, för att få bekänna ditt namn, Herre. Vi ber om att du ska vara dem nära, att du ska uppmuntra dem, att du ska välsigna dem, Herre. Tackar dig, Herre, för att vi får stå tillsammans med dem, Herre, och att vi får verkligen bekänna att vi är systrar och bröder med dem, Herre Jesus. Så vi ber dig, Herre, att du ska låta ordet gå ut över hela världen och förvandla människoliv, Herre. Bryta ner fästen, Herre. Herre, att du ska befria människor, Herre. Tack Jesus Kristus. Tack Jesus. Vi tackar dig också att du finns här hos oss i vårat land. Herre, att vi här i vårat land får ha en frihet att be, att predika, att förkunna, Herre. Tack att vi på tisdagar och torsdagar kan samlas med församlingarna i här i Götene och be tillsammans på torget, Herre. Tack Jesus för den möjligheten och det vittnesbördet som ni får vara, Herre. Tack Jesus Kristus. Så vill vi be. Så vill vi be för de bönämnen vi har, och just nu så vill vi nämna Berit Lopez, Herre. Tack Jesus Kristus för att du är hos henne, att du vill röra vid henne, att du vill hjälpa så att hon får bli helt frisk och återställd, Herre, med hjälp av läkare och genom din kraft, Herre. Tack för att du ska röra vid henne och att du ska hela henne, Jesus Kristus. Ge dem en uppmuntran och att du ska omsluta alla de som står henne nära, Jesus Kristus. Tack att vi får vara med och bära i förböner, Herre. Så ser du också det rop som har gått ut, Herre, och den önskan om förbön för Julia Fridell, Herre. Tack Jesus Kristus för att du är nära dem, Herre. Herre, du ser den situation som de är i, Herre. Du ser att cancern har kommit tillbaka i benet, Herre. Jesus Kristus, vi ber dig att du ska röra vid henne. Att du ska röra vid hennes kropp, Herre, vid hennes ben, Herre. Vi ber dig att benet ska kunna räddas. Vi ber dig att cancern ska ge vika, Herre. Tack att Jesus namn är större än cancer. Tack för att ditt namn, Herre, är starkare. Att ditt blod väger tyngre, Herre. Herre, att du har köpt oss fria. Att du har köpt seger, Herre, på alla de här områdena. Och vi ber för Julia just nu att du ska röra vid henne. Vi ber också att du ska bära henne och familjen i den här svåra och tunga situationen. Tack Jesus Kristus. Och så vill vi också be och omsluta Elias, Herre. Herre, tack för att du är med honom idag, Herre, nere i Göteborg. Tack för att du ska vara med läkarna, Herre, när de undersöker och opererar, Herre Jesus. Herre, du vet precis exakt vad det är som ska ske. Du vet exakt vad det är som de planerar. Herre, vi ber dig, Herre, att du ska röra vid Elias, Herre, att du ska hjälpa honom, Herre, med skoliosen, Herre, Jesus Kristus, att du ska räta upp hans rygg, Herre, att du ska göra att hans kropp får bli hel, Herre. Tack att du ska ge honom en frid, Herre, mitt i den här situationen som är övernaturlig, Herre, att han får verkligen uppleva konkret hur han är buren, hur han är omsluten. Och hur du får verkligen visa din omsorg med honom. Och tack att du ska vara med hela familjen, Herre. Du vet föräldrar och syskon, Herre Jesus. Tack att du är med. Tack för att du är med och ger en vila mitt i den här jobbiga situationen. Tack för att du vill omsluta och hjälpa och trösta och styrka och uppmuntra. Tack för att vi får komma till dig med de här tre människorna, de här tre vännerna, Herre, och att be dig att du ska möta dem och möta situationen och behoven. Tack att du också ser de olika bönämnen som vi bär på personligen, människor som ligger på våra hjärtan, situationer som ligger på våra hjärtan. Tack Jesus Kristus för att du möter dem, Herre. Du ser dem som vi ber för, som ska få lära känna dig, Herre, som ännu inte är dina barn, Herre. Vi ber dig, Herre, att evangeliet ska få framgång i deras liv. Att evangeliet, Herre, ska få tala rätt in i deras situation. Vi tackar dig Jesus Kristus för att du vill möta människor i den här tiden. Nu när livsfrågorna, Herre, kommer närmare. När fundamenten skakar, Herre, på olika sätt. Så ber vi, Herre, om att evangeliet, Herre, ska få lysa upp situationer. Att hoppet, Herre, i dig, Herre, ska få lysa upp för människor. Tack för att ljuset lyser i mörkret och att mörkret inte har makt över det. Tack att, Herre, oavsett hur mörkt det ser ut, Herre, så lyser ditt ljus upp den situationen. Tack att vi får komma till dig, Herre, med all vår längtan, all vår och våra behov. Och vi ber dig, Herre, för oss och våra olika situationer. Du ser mina vänner där de finns just nu. Du vet att om de har någon hos sig eller om de är själva. Jag ber dig, Herre, att du ska vara våran gemenskap. Att du ska skapa en gemenskap hos oss, Herre, som gör att vi inte behöver uppleva ensamheten så bottenlös. Utan att vi verkligen får uppleva hur du omsluter oss, Herre. Vi ber också att vi ska få se till varandra, ha omsorg om varandra, verkligen få höra av oss till varandra och uppmuntra varandra. Tack Jesus Kristus. Bygg, Herre, din församling på ett nytt sätt i den här tiden. Jag ber dig, Herre, att vi ska få hitta de formerna för att vara församling, Herre, när vi inte kan samlas, som är själva begreppet. Jesus Kristus, tack Herre för att vi får den här möjligheten att få spela in och sända saker, Herre. Jag ber dig för söndagens gudstjänst. Vi ber speciellt, Herre, nu också för den konfagudstjänsten som vi ska ha på söndag. Jag ber för varje konfirmand, varje familj, Herre. Vi ber dig, Herre, att det här får vara ett tillfälle när evangelien får förkunnas och nå in, Herre, i många hem och där familjerna får samlas och vara med via tv-apparater och datorer och se den här gudstjänsten. Vi ber dig för konfirmanderna, att du ska välsigna dem, att de verkligen får uppleva att det här får bli en högtid för dem och för deras familjer. Vi ber dig, Herre, att du ska välsigna hela gudstjänsten, hela högtiden Jesus Kristus. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Amen, amen. Gud välsigne dig. Välkommen tillbaka om en vecka. Så ska vi igen samlas igen, fortsätta läsa igen, fortsätta be. Och har du möjlighet, Så kom gärna förbi till torget på tisdag och torsdag klockan 12. Promenera förbi om du inte känner att du vill stanna. Eller var med i bön klockan 12 på tisdag och torsdag där du finns. Vi ska inte utsätta varandra för onödiga risker, utan vi ska ha visa i den här tiden. Men jag vill uppmuntra oss att vara med i bönen. Den är så central och viktig i den här tiden. Att vi får med bära Guds verk, bära varandra, bära församlingen i våra böner. Amen.